Radioplay.
Hej och välkomna till podcasten Skyldig med mig, advokat Martin Persson.
Och med mig, advokat Kristoffer Stare. Det är vi som kommer ge dig som lyssnar lite mer insikt i både gamla och aktuella mål och försöka förklara vad som egentligen har hänt från ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid. Försvararperspektivet.
Och sen kommer vi också berätta om alla de smaskiga detaljer som tidningen inte vill eller kan skriva om. Men innan vi berättar om allt detta så vill vi veta lite om dig, Kristoffer. Hur kommer det sig att du egentligen blev en advokat?
Ja, det är en bra fråga. Jag tror att jag kan tänka tillbaka till gymnasietiden när jag såg pappa som faktiskt var domare stå och välja kostym på morgonen utifrån allvaret i det mål som han skulle döma i senare på dagen. Var det mord, då var det svart kostym som gällde. Och var det stöld, då var det lite mer ljusgrå kostym som gällde. Så tänkte jag, när jag blir stor, då ska jag också ha kostym på mig.
Svart kostym då, alltid såklart.
Nej, mörkblå föredrar jag snarare. Ja, och då blev ju det naturligtvis juristyrket som blev en självklarhet och advokatyrket, eftersom det är betydligt mycket roligare än att vara domare.
Och varför är det roligare?
Ja, det är mer action, får jag säga. Som domare sitter du mer passiv och lyssnar och så. Och dessutom så har jag stora problem med att vara objektiv. Mm. Jag gillar att ta ställning för ena sidan och inte tänka å ena sidan och andra sidan. Utan det är mycket mer komplicerat.
Man kör sitt race, man vet vad man ska göra och sen så är det 100%.
Exakt. Mm. Men varför blev du advokat?
Jag hade ju inte det blodet på samma sätt som du. Däremot så är jag väl lite skadad av alla amerikanska advokatserier som man såg när man var yngre. Och det gjorde väl att jag tänkte att det här måste ju vara ett av de roligaste yrkena i världen. Och sen visade det sig när jag jobbar med det att det är det ju faktiskt. Men vad ska vi prata om idag, Kristoffer?
Ja, idag så ska vi svara på den absolut vanligaste frågan som vi får av taxichaufförer, vänner, bekanta och faktiskt helt okända också. Och då tänker vi att ni lyssnare ställer er säkert den här frågan också. Hur kan vi egentligen försvara en misstänkt mördare eller ännu värre en misstänkt terrorist?
Ja, den frågan har man ju hört inte en och två gånger utan kanske 100-200 gånger nästan på. Och det är väl lite därför vi ska prata om detta. Och varför tror du att folk är så nyfikna på detta, Kristoffer?
Jo, men alltså, någon som har begått något väldigt, väldigt allvarligt brott, ska den ha en person som hjälper honom eller henne och att komma undan?
Och som dessutom betalas av oss, alla skattebetalare.
Precis, det där tror jag inte är någonting som alla har koll på. Alltså att staten betalar våra kostnader i första hand. Det kanske provocerar lite grann det också.
Det tror jag. Och sen så undrar väl folk, är vi hemska människor? Har vi inget samvete? Hur kan vi alltid ta den elake personens sida?
Men de kanske tror att vi identifierar oss med de personerna som vi försvarar, helt enkelt.
Och det är ju det vi kommer att berätta här idag och förklara här idag. Varför och hur vi kan försvara misstänkta mördare. Men Kristoffer, hur kändes det första gången du träffade en misstänkt mördare?
Ja, alltså jag började ju tidigt. Jag var 24 år gammal när jag började på en brottmålsbyrå. Och då kommer jag ihåg att det var ett känt fall, jag ska inte berätta vilket, men ett väldigt känt fall, en person var misstänkt för mord. Och jag kommer ihåg att jag blev skickad till att åka på det här förhöret som skulle vara med honom. Och då kommer jag ihåg hur jag sträckte fram min hand och tog i den här misstänkte mördarens hand. Och så tänkte jag, det kanske är med den här handen som han har tagit livet av en annan människa. Och det här, jag kommer ihåg att jag sov faktiskt inte ens den natten. Och det här har följt med mig under resten av min karriär. Men numera så tänker jag ju naturligtvis inte på det här sättet. För skulle jag sitta och tänka på det sättet hela tiden, då skulle jag ju vara en urusel försvarsadvokat.
Men det visar att vi också är människor. Framförallt, vi har också tankar, vi har också känslor. Men det handlar lite grann om att föra dem tillbaka, glömma dem och inte tänka på dem. För då kommer vi inte vara bra försvarsadvokater.
Precis så.
Du har ju precis försvarat en man som stod åtalad för terroristbrott och som också frikändes. Och då kommer ju den frågan, hur kunde du egentligen göra det här? Är du en hemsk människa?
Ja, men jag svarar direkt på den frågan, nej, jag är inte en hemsk människa. Men det min klient var misstänkt för, det var hemska saker, det får man säga. Han var misstänkt för att ha köpt in tillsammans med några andra sprängmedel och påstods vilja spränga en bomb någonstans i Sverige. Och min klient skulle ha lagt upp bilder då på tilltänkta terrormål på sociala medier.
Så det åklagaren trodde var att han skulle helt enkelt någon gång i framtiden spränga väldigt mycket folk i luften, svenska.
Ja, precis. Och det är klart, när man kliver in och träffar en person som är misstänkt för sådana saker, man tänker ju naturligtvis, är det här en person som vill döda mig till och med? För att det är ju det ytterst handlar om. Det är en sak om en person är misstänkt för mord, ett specifikt mord. Men när det gäller misstänkta terrorister så handlar det om att de vill döda oss, svenskar.
Och nu vet jag att din klient, du kommer gå in lite mer på det sen, men han var ju oskyldig och blev också frikänd.
Det är helt riktigt, och det är väl det som är det första svaret på vår fråga här, att vi vet ju inte om de är skyldiga eller inte. Det kan mycket väl vara så att bara för att åklagaren påstår att någon har gjort någonting, det vill säga polisens chef helt enkelt kan man säga, så betyder ju inte det att det faktiskt är så. Och i det här fallet så slutade det med att han blev frikänd av tingsrätten. Och åklagaren, han gick aldrig vidare. Han överklagade aldrig till hovrätten. Det gjorde han däremot mot andra personer, men inte mot min klient. Och det menar jag var ett kvitto på att han faktiskt var oskyldig. Och det är väl det som är poängen. Vi kan inte veta om våra klienter är skyldiga eller inte.
Nej. Och vad var det som, varför valde du åklagaren att åtala dem? För jag vet att du under hela förundersökningen förklarade för media att min klient är oskyldig, han kommer inte att dömas.
Nej, men det var att han hade umgåtts med personer som hade beställt det här partiet ämnen som kunde användas för att tillverka en bomb. Han hade umgåtts med dem, han hade en religiös bakgrund som motsvarades av personer som kan begå terrorbrott. Och han hade också hjälpt till i vissa delar med att transportera andra delar av det här partiet till den huvudmisstänkte. Och sen hade han då tagit bilder på folktäta platser i Stockholm, typ Centralen och så vidare, och lagt upp det på sociala medier. Och det tolkades då av Säkerhetspolisen som att de planerade ett terrorattentat. Så att man kan väl säga att han umgicks med fel personer, och i det sammanhanget så la han upp fel saker på sina sociala medier. Det var det som gjorde att han blev misstänkt.
Och han blev uthängd i media trots att han var oskyldig, trots att han frikändes, så förstör att hans liv kanske i stora delar är ganska förstört.
Jo, men så är det naturligtvis. Och alltså, media la ju till och med upp hans bild och namn före det att rättegången hade genomförts, så att säga. Så att det kändes lite som att han var dömd på förhand.
Men då förstår man ju att du kan försvara honom i och med att han är oskyldig, inga konstigheter. Men, vänd på det. Säg att du hade försvarat en person som hade varit skyldig, som du hade fått loss eftersom du är så duktig advokat, och det var din förtjänst. Och sedan han gått och sprängt en bomb där din familj befann sig och de dog. Hur hade du känt då? Hade du känt, tittat tillbaka, att nej du, jag önskar jag hade gjort ett sämre jobb?
Usch, vilka svåra frågor du ställer, Martin. Alltså, jag skulle säga så här, det enkla svaret på den där frågan är att man tänker inte på sånt. Alltså, skulle jag börja tänka på det sättet som du frågar nu, då skulle inte jag vara någon bra försvarsadvokat.
Nej, då kan man ta något mål egentligen och göra något jobb bra, vilket innebär att väldigt många oskyldiga människor kommer att dömas.
Ja, men precis. Det är lite som att om jag skulle vara en läkare som inte gillar blod, då skulle inte jag vara en särskilt bra läkare. Och på samma sätt här skulle jag hela tiden tänka på, tänk om min familj var den som drabbades och så vidare, då skulle inte jag göra mitt jobb som jag borde.
Då har man valt fel yrke helt enkelt. Så sammanfattningsvis, du är ingen hemsk människa.
Nej, jag tycker inte det. Nej. Vad tycker du?
Nej, jag tycker du är faktiskt en helt okej och reko människa.
Vi får ju fråga våra lyssnare också.
Ja.
Men Martin, varför finns egentligen advokater överhuvudtaget? Hade det inte varit bättre om vi inte fanns?
Jo, det är det många som säger och många som tycker, men jag tror faktiskt inte att de har tänkt till särskilt väl och särskilt länge när de uttrycker den typen av åsikter.
Jag kan säga att min svärfar säger det ganska ofta.
Han tycker inte att det borde finnas helt enkelt. Men det är kanske andra skäl.
Ja, kanske det.
Han kan inte gilla det.
Nej, precis.
Ja, men jag tror att det finns väldigt goda skäl till att vi finns. Alltså den första anledningen, och det är oavsett om ens klient är skyldig eller oskyldig, det är att vi är också medmänniskor. När du väl blir inlåst i en arrestcell med urin på en gul madrass, då är du inte särskilt stor som människa. Oavsett om du gjort det som de påstår eller om du inte gjort det de påstår. Och då är vi där som den enda stöd de har. Det kan vara så att de har hela polisen mot sig, åklagare mot sig, samhället mot sig. Media skriver skandalrubriker och deras familj har övergett dem bara för att man är anklagad för ett brott. Och man ligger där helt ensam på en gul indränkt madrass i kiss.
Man är hatad av alla helt enkelt.
Ja, och då behöver man någon på sin sida, annars tror jag att man inte hade överlevt helt enkelt. Så det är ju en av de anledningarna som gör att vi faktiskt måste finnas, oavsett vad man tycker om den aktuella personen och det aktuella brottet. Men jag vet att du också någon berättelse när du hjälpte personer som faktiskt, eller hjälpte en person som faktiskt var dömd för brott.
Jo men precis, jag hade en klient som var dömd för grovt narkotikabrott. Han hade fått 10 års fängelse. Jätteallvarligt brott naturligtvis, och han satt på anstalt och avtjänade det här. Alltså han satt av sin tid. Sen började han få jätteont i magen. Och så visade det sig att han hade cancer.
Okay.
Och den cancern hade spritt sig på ett sånt sätt att han skulle inte överleva helt enkelt. Och då hjälpte jag honom med någonting som kallas för nåd.
Vad är det för någonting då?
Det betyder att man kan få slippa sitt straff under extrema omständigheter. Och här fanns det då papper på från läkare att den här mannen, han skulle inte överleva mer än ett år.
Mm.
Och då blev jag kontaktad av hans anhöriga som undrade om jag kunde hjälpa till. Och då ansökte jag om nåd hos regeringen. Alltså jag vände mig till Sveriges regering och bad om nåd för min klients räkning. För att han skulle dö i fängelse annars helt enkelt.
Mm. Och det tycker man, det är ju inte särskilt humant oavsett om man nu gjort någonting som man anser är hemskt eller som ska stoppas.
Nej, jag tycker inte det. Man ska inte behöva avsluta sina dagar i livet på en anstalt helt enkelt. Och han fick faktiskt nåd. Han fick nåd i ett år.
Mm.
Regeringen sa, det skrevs under av en minister, sa att om han fortfarande lever om ett år, då ska han krypa in i fängelse igen.
Det är tufft.
Ja, det är tufft, men som sagt. Men ungefär efter 6 månader så fick jag meddelande från familjen att han, min klient hade avlidit, och de tackade så mycket för att han fick spendera sina sista dagar i livet med sin familj och sina nära och kära.
Och det visar ju faktiskt att vi också är medmänniskor och också gör det jag vill säga goda saker.
Jo men precis, för hade jag inte åtagit mig det här uppdraget, då hade han avslutat sitt liv i anstalt, och det tycker jag som sagt är inte värdigt en rättsstat.
Mm. Och sen så har vi också andra syften, det är ju personer ofta i Sverige som blir frihetsberövade ganska enkelt enligt min uppfattning, och där har vi också en viktig roll att vi helt enkelt måste hjälpa folk som är inlåsta att helt enkelt freda sig själv, som kan komma ut lite snabbare och komma ut lite tidigare, för oskyldiga människor ska inte sitta inlåsta längre än vad som är nödvändigt.
Har du något exempel på det?
Ja, jag hade ett ganska absurt exempel för några år sedan. Det var en äldre kvinna, hon hade aldrig sett insidan av en arrestcell, hade aldrig haft problem med lagen, men hade en son som var lite stökig. Och av den anledningen så kom polisen hem och de hittade lite dumheter i sonens rum. Den här äldre kvinnan, hon hade ingenting olagligt i sitt rum och var helt oskyldig. Men polisen hade slarvat och använt snabbtestet som det kallas. Det vill säga en sticka där man kollar lite snabbt om det är knark eller inte. Och då hade man provat det på hennes heliga sand. Flera kilo av sand som hon samlade.
Helig sand? Vad är helig sand för något?
Bra fråga.
Det låter misstänksamt bara det.
Det gör det. Men det är egentligen kort och gott att när hon var ute på och turistade så brukade hon besöka olika kyrkogårdar eller kyrkoplatser, heliga platser, och samla lite sand i burkar.
Jaha, okej.
För var plats. Men det var oerhört tydligt.
Och det trodde polisen var knark?
Ja, amfetamin. Och alla som har sett sand och alla som har sett amfetamin vet att de är inte särskilt lika. Så att då blev hon ju anhållen för att ett oerhört grovt brott, det vill säga grovt narkotikabrott, att inneha kilovis
med amfetamin.
som de trodde var amfetamin.
Ah, okay.
Och då fick jag gå in där och kontakta polis och verkligen trycka på för att man skulle göra ett nytt snabbtest.
Men hur länge satt hon frihetsberövad?
Hon satt tills jag kom och sen tog några timmar, sen blev hon släppt igen. Men där hade hon ju varit kvar, sannolikt blivit häktad, fått sitta frihetsberövad och bli helt förstörd. Om inte jag hade hoppat in och krävt det här nya testet.
Det tycker jag är ett jättebra exempel.
Så att det är också ett skäl. Oskyldiga människor blir faktiskt anklagade för brott. Och man vet aldrig vem som är oskyldig och vem som är skyldig.
Det absolut viktigaste anledningen skulle jag säga till varför vi advokater egentligen finns, det är för att förhindra att människor döms för brott som de inte har begått.
Mm. Det är ju A och O helt enkelt i vår verksamhet.
Och det finns ett ganska välkänt exempel på där det fanns en stor risk för att en man skulle bli det. Det var en man som hittade sin hustru kraftigt misshandlad till döds vid en sjö. Och han blev misstänkt själv för att ha dödat henne. Och hon var totalt demolerad, kraftigt misshandlad. Och polisen hittade någonting som såg ut som att vara blod på hans gräsklippare. Så att polisen trodde att han hade kört över sin hustru, alltså mördat henne med hjälp av sin gräsklippare.
Så ett brutalt mord helt enkelt som han blev anklagad för.
Exakt. Och han söks in av polisen och häktades då, till skillnad från din berättelse.
Och vad innebär det då? Blev han häktad direkt eller hur funkar det i Sverige?
Ja men precis, så här är det. Först blir man anhållen. Anhållen betyder att man sitter i en arrestcell, alltså så här fyllecell kan man säga. I 3 dygn.
Ingen tv, ingenting.
Nej, och då är det bara åklagaren, alltså den som leder polisens arbete, som bestämmer vad som händer med en. Då kan man inte göra så jättemycket förutom ditt exempel tidigare. Men sen måste det här ställas under domstolens prövning. Alltså domstolen måste avgöra, finns det någon grund för det här frihetsberövandet eller inte? Eller är det helt grundlöst? Är det bara så att åklagarna plockat in dem från gatan och anhållit? Eller finns det något skäl för att misstänka dem?
Och tycker man att det finns skäl, då blir man helt enkelt häktad.
Då blir man häktad och då förs man till ett häkte och får sitta där i väntan på att polisutredningen fortsätter.
Och vad hände med den här äldre mannen?
Jo, men han blev häktad och satt frihetsberövad under en längre tid. Men man kunde liksom inte hitta något motiv för varför han skulle döda sin fru. Tvärtom, de älskade varandra och verkade vara som vilket par som helst. De hade levt med varandra en längre tid. Och den här gräsklipparen, det visade sig att det var någon form av insektsblod eller någon liten råtta eller någonting som han hade kört över. Det var inte människoblod i vart fall.
Men han var fortfarande misstänkt tills man gjorde precis ungefär så som jag gjorde, det vill säga man vidtog en extra utredningsåtgärd.
Exakt, man hittade massa saliv på den här avlidna kvinnan och skickade det till ett jordbruksuniversitet eller högskola eller liknande. Och då visade det sig att saliven på henne var älgsaliv.
Och då fick man reda på att det var faktiskt en älg som hade blivit arg helt enkelt och stångat ihjäl henne.
Ja men precis, precis.
Och det visar ju också varför man behöver en advokat, så att man inte hade gjort den här analysen av salivet, då fanns det ju bara en misstänkt mördare och det var ju han.
Exakt.
Och då fanns det ju en klar risk att han hade dömts.
Exakt.
Så att det får man ju tänka på, att i det läget när han blev gripen, inplockad i arresten, då fick han ju precis reda på att hans fru hade dött. Vilket är en fruktansvärd upplevelse, kan jag tänka mig. Och dessutom så blev man inlåst och försörja på en gummimadrass. Det är precis. Ju inte särskilt humant. Och då behöver man ju verkligen medmänniska om något. Ja.
Och nu pratar vi ju hela tiden om folk som är oskyldiga så att säga, men de som erkänner då? De som erkänner brott, de ska väl dömas och de behöver väl ingen försvarsadvokat?
I de flesta fall så döms de ju. Och i flesta fall så behöver man bara avgöra om rätt påföljd. Men det är inte så enkelt. Jag hade ett fall för något eller några år sedan där det var en person, han sa till mig, jag erkänner brott, det är min narkotika, det är min pistol. Åklagaren tyckte det var toppen. De hade ju en misstänkt redan och insåg att den här personen kanske inte var skyldig, utan det var ju min kille som så snällt hade ringt in till polisen och förklarat exakt allting.
Han ringde in till polisen och sa, det är min narkotika, det är mitt vapen.
Och tyckte att,
men då är det väl klappat och klart?
Ja, det kan man tycka, och det tyckte ju åklagaren också, tills rättegången började. Och jag förklarade för honom att min klient han erkänner brott. Han vidhåller det här erkännandet, håller fast vid erkännandet. Men jag som försvarare kommer att korsföra min klient. Jag som försvarare tror inte på det här erkännandet. Och jag som försvarare kommer visa att han ljugit under hela förundersökningen och att han faktiskt inte är skyldig.
Varför då? Vad var hans motiv för att erkänna någonting som han inte hade gjort?
Det som jag misstänkt och det som jag trodde och det som också tingsrätten ansåg, det var att han hade en tacksamhetsskuld mot den personen som faktiskt satt i klistret. Och att han av den anledningen helt enkelt var skyldig den personen så mycket tjänster att han var beredd att sitta några år i fängelse för att han inte skulle sitta i fängelse.
Han var alltså beredd att ta ett fängelsestraff för någonting som han inte hade gjort.
Ja, och det finns det folk som är beredda att göra. Mord till exempel, finns det ett gott om exempel när en yngre kille som inte är straffmyndig som bara är 16 och 17 och får väldigt mycket straffrabatt, att han kliver in, erkänner ett mord för att en äldre gängledare, en äldre kille ska slippa ta.
Och så finns det väl också ett väldigt känt exempel, mordet på statsministern Olof Palme. Det tror jag väl är, 30-40 personer som har tagit på sig det mordet.
Och jag tror inte så många har mördat honom.
Nej, jag tror inte det heller.
Nej, så att oavsett, även om enklaste fall, det vill säga ett erkänt brott där man har en människa som erkänt ett oerhört hemskt brott, även i de fallen så behövs det faktiskt en försvarare. Och i det fallet som jag hade, där blev han frikänd. Och det visade sig också att han var oskyldig. Så att rättvisan segrade, som det heter. Så Kristoffer, vad har vi egentligen lärt oss av avsnittet idag?
Ja, man kan väl säga så här, rent krasst, det som skiljer rättsstaten Sverige från andra länder som typ Nordkorea, det är att vi har försvarsadvokater, skulle jag säga. Mm. Alltså, fanns inte vi, då kan vi lika väl införa en diktatur.
Och varför det då? Vad är det som händer om vi inte skulle finnas? Vad skulle hända med personer som blir misstänkta för brott?
Ja, men de skulle ju kastas in i fängelse utan någon form av domstolsprövning. Det skulle bli en situation där grannar som är trötta på varandra beskyller varandra för saker som inte är sanna, för att på det sättet bli av med dem till exempel.
Så man har en fiende som man verkligen hatar, en typisk grannfejd, så kan man bara säga att jag vet att den personen har gjort det här eller gjort det här, och sen skulle han bli gripen och inplockad och dömd.
Ja, eftersom det finns ingen som försvarar honom. Då utgår man från att man är skyldig.
Så vem som helst kan beskylla vem som helst för att ha mördat Olof Palme till exempel. Och då skulle alla de bli dömda.
Ja, men precis. Mm. Så skulle vi ha 40 personer som sitter just nu för mordet på Olof Palme.
Plus alla människor som har en fiende.
Exakt.
Som då skulle naturligtvis bli oskadliggjorda av sin fiende.
Och jag tror att de flesta förstår att så här kan vi ju inte ha det naturligtvis.
Precis. Men det kan vara inte så lätt att tänka på om man bara tänker kortsiktigt.
Nej, och sen ska man ju naturligtvis säga det också, att vi försvarar både skyldiga personer och oskyldiga personer. Men poängen är att vi kan inte veta vilka som är vilka, och det kan gemene man inte veta heller.
Men hur känner du inför det då? Du vet ju någonstans, du är så pass klok, att många av dina klienter är faktiskt skyldiga. Och många av dina klienter som du får frikända är faktiskt skyldiga. Hur kan du sova om natten?
Ja, men det är det som är poängen, och det är det vi har pratat om idag här också. Nämligen att skulle vi börja fundera på den typen av frågor, då skulle inte vi vara bra på vårt jobb. Mm. Och då är vi där i en situation där vi egentligen inte har en fungerande rättsstat med försvarare som sitter och har massa moraliska överväganden och beter sig som domare. Så kan vi inte ha det helt enkelt.
Man måste helt enkelt vara lite dum som advokat. Man får inte tänka för mycket helt enkelt på vad som egentligen har hänt och vad som kanske har hänt och vad personen kanske kommer göra i framtiden.
Nej, utan det våra klienter säger till oss, det är vår sanning. Mm.
Och det är ju hela syftet med rättsstat, det är ju att vi ska göra så bra jobb som möjligt, ta fram all bevisning, åklagaren ska göra samma sak, det vill säga han eller hon ska ta fram all bevisning som åklagaren kan. Och sen ska, i den bästa världen, en klok domstol väga bevisningen och avgöra vad som är sant.
Ja, och sen handlar det också om att vi ska bidra till att alla får en human behandling helt enkelt. Att man inte ska behandlas som skit. Mm.
Och det är ju också viktigt. Det märker man till exempel i Nordkorea eller diktaturer. Där helt plötsligt så börjar man införa tortyr för att få folk att erkänna. Man kanske låser in folk tillsammans med kackerlackor. Man struntar i dem mat för att man i situationstecken vet att någon är skyldig och att någon är hemsk. Eller till och med bara att man har fel åsikter rent politiskt. Och då tycker man att det är tillräckligt. Du har lyssnat på Skyldig med mig, Martin Persson, och min kollega Kristoffer Stare. Och idag blev det ju ett lite annorlunda avsnitt där vi diskuterar en övergripande fråga.
Skicka gärna in frågor som ni har till oss, så kan vi besvara dem i kommande program. Skicka då era frågor till skyldig@starepersson.se.
Och Stare Persson stavas med STAHRE, som man vet det också. Och gå gärna in på iTunes och betygsätt oss, så är det fler som hittar till vår podd.